Hej och varmt välkomna till Kuriotespodden. Jag heter Daniel Johnston och jag är en av dem som organiserar och pysslar med det här. Vid min sida här har jag en kollega.
Erland Kornfeld.
Tack för det. Och vi har en gäst också. Och han ska få presentera sig själv alldeles strax. Jag tänkte bara börja med det här vanliga, nämligen att be er att prenumerera på den här kanalen och dela den till era vänner och bekanta, och också gilla, trycka på tummen upp ifall ni gör det. Det är väl det. Vi håller ju just nu på med en politikspecial där vi utgår från de lokala frågorna och antroposofiska frågor. Och det betyder ju att för en gångs skull så representerar ju vi någonting.
Ja, jag representerar mycket gärna antroposofin som helhet.
Och jag kan representera gärna kanske på något sätt.
Det gör du utmärkt, Daniel.
Ja, och Metin representerar Liberalerna.
Och Södertälje.
Ja, precis. Södertälje representerar vi allihopa, hoppas jag. Ska vi se, det var väl det. Ja, något annat? Jag har glömt något.
Ja, man hittar oss på där poddar finns och man kan mejla kuriotespodden@gmail.com.
Ja.
Annars kan man titta på Instagram och Facebook om man hellre gillar det.
Ja. Då kör vi igång. Varsågod, Metin.
Tack så mycket. Jag och mitt namn är Metin Hausha. Jag är gruppledare för Liberalerna i Södertälje. Tack så mycket för denna inbjudan. Och ser fram emot ett gott samtal med er. Och jag kom till Södertälje och Sverige 1976 som ett litet barn. Och jag har bott nästan hela mitt liv här i Södertälje, så jag känner mig en stolt Södertäljebo. Och jag har varit aktiv i politiken nu i 18 år. Tiden går snabbt. Det här är min första mandatperiod som gruppledare. Innan var jag politisk sekreterare och innan dess var jag medlem och aktiv. Och jag har också jobbat många år som bland annat lärare i Södertälje kommun.
Just det, jag tänkte på vilka nämnder har du varit aktiv i?
Jag har varit faktiskt aktiv i ganska många nämnder. Allt från äldreomsorgen till utbildningsnämnden framför allt. Eftersom skolfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Och jag har suttit i Täljebolagsstyrelsen och demokratiberedning. Jag har suttit i rätt många nämnder och styrelser faktiskt.
Ja, förutom fullmäktige då såklart.
Och kommunstyrelsen.
Och kommunstyrelsen, ja.
Och sen när man är också gruppledare då ska man ha lite helhetsperspektivet och kunna följa upp kommunalpolitiken men också stötta medlemmarna i partiet och så.
Just det. Vi brukar börja med en lite större bild. Vilka frågor går Liberalerna till val på den här gången? Vilka är liksom de viktiga frågorna?
Jag tänker alltså riks och kommun. Alltså det är ju de tre frågor som är jätteviktiga. Det är ju skolan, helt klart. Och integration och klimatet. I Södertälje har vi också och självklart är integration också en viktig fråga. Men Södertälje har ju ännu viktigare utmaning med integrationen, eller man ska säga motverka segregationen. Och företagsfrågorna tycker jag också är viktiga i Södertälje, för att ett bra företagsklimat gör att fler företag kan etablera sig, växa och skapa arbetstillfällen som vi väl behöver. Så att vi har ju länets högsta arbetslöshet, närmare 13%. Och det är ju hos företagen jobben skapas, och så där är det viktigt att vi liksom har ett bra företagsklimat och kan samarbeta bra med kommunen så att människor kommer in på arbetsmarknaden. Det är en riktig frihetsfråga att ha ett jobb att gå till.
Jag tänkte på, här ute i Järna så har ju en debatt seglat upp. Det berör delvis det här med företagandet och utveckling och så. Det har ju seglat upp en debatt om Södertuna, det här området mellan motorvägen och järnvägen, och att det ska exploateras. Hur ser Liberalerna på den frågan?
Nej, men vi tycker att det är bra det som kommer hända här i Södertuna, för att det kan skapa nya arbetstillfällen som vi väl behöver. Och det är också bra att människor vill bo här i Järna, och det finns en bra mix också av olika boende så att man kan inte behöva flytta, så att man kan bo kvar och etablera sig gärna.
Genom livet liksom. Mm.
Exakt. Man, både, alltså, exakt, man behöver både som yngre och äldre och medelålders så att säga. Mm.
Men har ni någon särskild så att säga, vinkel på just Södertuna vad det gäller etableringar eller hur området ska utformas eller vilka som får etablera sig? Och
alltså, inte så här på detaljnivå, men rent generellt tycker vi att det är bra att det utvecklas och skapar arbetstillfällen som sagt. Och samtidigt är det viktigt också att man har den här miljötänket så att man, det finns många som trivs med det här och är viktigt för dem, så att den här balansen tror jag är rätt viktig.
Mm. För det blir ju rätt vanligt att det blir någon slags konfrontation mellan miljö och företagande. Att man polariserar den frågan. Jag vet inte hur tänker du personligen eller liberalerna kring
det? Ja, som sagt, vi är positiva att det blir utveckling kring det området och att nya jobb skapas. Och jag vet att i nämnden har också diskuterat mycket och de allra flesta är positiva till den här utvecklingen. Samtidigt som man ska ta hänsyn till liksom det här miljötänket, men vi är positiva att det händer något, att utvecklas och nya arbetstillfällen skapas.
För det som ju brukar dyka upp här gärna som en fråga, det är ju småskalighet om man tar det som en motsats till större företag och hur man ska hantera. För det är ju lite svårt att begränsa företag och tvinga dem att vara små om de är duktiga.
Mm. Nej, men oftast är det ju de småföretagen som växer mest. Och det är de som egentligen som skapar de flest jobb så att säga totalt sett. Så att det är viktigt att nya företag skapas och etableras i Södertälje och Järna.
Mm. Därför jag tänker nu kanske lite teoretiskt, men om Scania skulle vilja bygga en fabrik på Södertuna så skulle väl många gärna tycka att det är dåligt.
Ja, säkert. Men som sagt, jag tror ändå att det är viktigt med att man tittar lite liksom, i långa perspektivet. Och som sagt, företagen är viktiga, att det blir tillväxt samtidigt som man visar hänsyn också till. Men man får ju liksom inte bromsa den här utvecklingen framåt och viljan att starta och etablera företag. Mm.
Ja, vi kanske växlar till din huvudfråga.
Skolfrågan, ska vi diskutera skolfrågan?
Ja, jag tänker det lät som du tyckte det var viktigt.
Absolut.
Ja, just, vi kan ju börja där någonstans. Ibland är såna här dumma frågor lite bra. Varför är skolan så viktig?
Alltså, allt börjar med en bra skola brukar vi säga. Och det är egentligen fantastiskt att oavsett bakgrund så är ju ger ju skolan utbildning möjlighet att kunna göra en klassresa, att uppnå sina livsdrömmar.
Sverige... Och klassresa menar du kanske inte åka till Småland?
Nej, men så att man kan liksom... man kanske inte har akademiska föräldrar, men man kan, i Sverige kan man ändå liksom gå i skolan. Har man ett dåligt ställt, man kan ändå få lån och så gå vidare hela tiden. Så att det är enorm möjligheter för i princip alla att kunna genom skolan uppnå sina livsdrömmar och göra en klassresa. Mm. Jag själv, min mamma fick aldrig chansen att gå i skolan. Och det gjorde hon här genom SFI. Lärde sig läsa och skriva. Och vi förstod ganska tidigt att skolan är viktig. Och vi fick hjälpa min mamma med sina läxor. Mm. Mor, tor, ror. Och det tror jag präglade oss rätt mycket. Så att vi har fyra lärare i familjen.
Men tror du, bara för att liksom kasta in en del av invandrarfrågan i det här, är det normalt i en invandrarfamilj i Södertälje, det stödet för skolan?
Stödet till att plugga
skolan
och studera.
Är viktigt.
Absolut.
Det är det viktigaste.
Jag ser ju till exempel också vilken resa många har gjort som kom hit på 70-talet. Vi kom, alltså, många av oss hade föräldrar som aldrig fick den möjligheten att gå i skolan, men för de allra flesta har det gått jättebra. Antingen har man studerat eller också varit duktiga småföretagare. Genom skolan har många lyckats faktiskt och tog den här chansen att kunna liksom göra den här klassresan vi pratade om. För att det är ju ändå Din bakgrund ska inte avgöra din framtid, brukar vi säga. Så det är en ytterst bra möjlighet att kunna utvecklas och få ett bra språk, bra utbildning. Det är ju nyckeln in i det svenska samhället.
Men lite kanske specialnischad pedagogisk fråga, men Janne Björklund höll ju på ganska mycket med de här lite hårdare nyperna och hårdare tag. Det känns som att det lite har tappat i aktualitet. Hur ser du på de pedagogiska lösningarna? Hur kommer man åt problemen?
Nej, jag tycker mycket av som Jan Björklund gjorde har ju egentligen blivit allas politik nu. Allt från tidigare betyg till studier, alltså fokus på studier och tidigare nationella prov och så vidare. Men jag tror skolfrågan blir ju aldrig färdig, utan den måste ständigt utvecklas. Det är viktigt idag att man ser och stöttar både elever som har det svårt, kanske på grund av diagnoser, eller det kan vara andra svårigheter, till exempel språk. Men samtidigt också inte glömma bort de här duktiga eleverna som också behöver utmanas. Mm. Så jag tror att vi från Liberalerna har börjat kommunicera ut det här. Att vi vill hjälpa både också, att säga, och lärarna spelar jättestor roll. Om vi ska prata om Södertälje till exempel, där satsar vi mycket på tvålärarskap. Det tror vi på, för att resurserna är inte oändliga. Däremot måste man prioritera vad är viktigast. Av alla de här åtgärder som vi vill ha i skolan, så tror vi mycket på tvålärarskap. Eftersom alltså vi pratar om två behöriga lärare i klassrummet. Just för att kunna hjälpa både de som är svaga och de som behöver extra utmaningar. Och att man kan gå vidare och inte, till exempel om någon skulle bli sjuk, så kan man ändå fortsätta. Man har ganska bra koll på var i undervisningen man befinner sig. Skulle det vara en konflikt, ja, då kan man, den andra läraren liksom gå vidare. Så jag tror mycket på det här med tvålärarskap i klassrummen. Också att man börjar tidigt, redan i förskolan. För idag, med den här sammansättningen vi har i kommunen, där majoriteten har invandrarbakgrund. Många är ju inte födda i Sverige och en del är ju liksom första generationens invandrare och så. Så är ju språket nu jätteviktigt. Och där spelar lärarna en viktig roll. Mm. Att de är behöriga, att de behärskar språket och kan hjälpa många liksom att komma fram. Så vi vet också att läraren är den viktigaste faktorn för att höja måluppfyllelsen för eleven.
Men det låter ju som lite nya signaler ändå i pedagogiska sammanhang. För förut har man ju varit kanske lite mer inne på regelstyrd skola. Alltså att det är allmänna generella begränsningar som skulle få till den här utvecklingen. Nu låter det ju som att det är läraren, och det kan jag väl bitvis regeln erfarenhet hålla med om. Att läraren har ju en ganska stor betydelse om det ska bli bra pedagogik.
Nej, men jag tror att det är inte mycket som är nytt egentligen, men vi, man måste ju också, det ändras ju över tid också, vad är behoven som mest just nu. Mycket är sig likt, men samtidigt har vi till exempel, vi måste också se alla elever, hur kan vi hjälpa liksom alla på sina, där de befinner sig, så att säga. Vi måste också utgå från den internationella forskningen, konkurrensen och jämförelse, så att vi hela tiden går framåt. För att den bästa medicinen för ett land att stävja till exempel utanförskap och kriminalitet, det är ju skolan. Skolan är också framtiden. Alltså ett land som satsar på skolan satsar också på sin framtid.
Ska vi ta skolekonomi, eller vad säger du? I förhållande till friskolor och koncerner och sådär.
Ja, just det. Det här med friskolor har ju funnits länge i Järna. Alltså, det har ju funnits Waldorfskolor länge, ja. Precis. Då är det den här frågan med... vad tänker du på? Är det här med vinster och sånt?
Ja, det seglar ju upp som en ganska stor fråga. Kanske på Riks framförallt. Mm. Men jag antar att det även finns i lokalpolitiken. Det handlar ju om de här frågorna, hur får man till bäst utveckling för eleverna. Och då är det ju i alla fall några som tycker att det blir för mycket vinst i, och för stora koncerner, så tappar man en del av den här kvaliteten. Och det är väl, vad jag förstår, ändå en ganska så att säga, het valfråga.
Nej, men alltså, vi är ju som bekant positiva till friskolor. Vi tycker att alla skolor ska vara bra skolor, både kommunala och friskolor. Samtidigt är inte meningen att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt på utbildning. Men får också komma ihåg att de här friskolorna, och vi pratar om, alltså det finns några stora koncerner, men de allra flesta är ju, det kan vara småföretagare som driver den här friskolan, så att säga. Så att alla är inte koncerner som tjänar massa med pengar. Men vi håller på att titta på det här, för att vi vill se vissa begränsningar. Det är inte meningen att det ska vara pengarna som är liksom största drivkraften. Samtidigt så måste vi, alltså det finns ju till exempel det här med att man ska stå i kö. Man kanske inte ska göra det. Vi har någon form av begränsning, kanske 2 år innan. Så att man ser över lite grann, så att man gör justeringar. Så att, men vi vill att friskolorna ska vara kvar. Vi vill att den här valfriheten är viktig för oss. Att man ska få välja om man vill gå kommunalskola eller en friskola. Vi har ju till exempel fått Engelska skolan till Södertälje, och det har ju varit ett lyft. Många faktiskt, det passar inte alla, men det är bra, jag tycker det är bra att den finns i Södertälje. Och många till exempel flyttar ganska nära till den, för de vill ha sina barn där. Så att det är bra med både och. Men som sagt, vi tittar på lite justering.
Men jag tänker liksom, inte bara den ekonomiska frågan är problematisk med koncerner, utan också segregeringsfrågan. Därför att det blir ju någon typ av mindre möjligheter för folk som inte har möjlighet att flytta eller ekonomiskt stödja. Inte kanske skolan, men barnas skolmiljö. Och det är ju en del av debatten, hur man ska liksom få det att fungera.
Mycket har ju liksom varit diskussioner kring ekonomin, men den viktiga aspekten du lyfter fram, för samtidigt, när jag gick till exempel i skolan, jag gick i Hofsjöskolan, alltså när vi pratar om segregation, så är egentligen boendesegregationen ännu värre. Därför idag, även om du bor till exempel i Hofsjö eller Ronna, så kan du välja att gå i någon annan skola till exempel. Och du kanske beblandas med andra som du inte skulle ha gjort om du gick i den här skolan. Så att på ett sätt så kan ju friskolorna också vara, de kan ju motverka segregation. Ja, så egentligen är inte själva skolan, utan det är mer den boendesegregationen. Att det är den som ibland kan ställa till det för segregationen, så att säga.
Och hur skulle man hantera det?
Jag tror det är jätteviktigt, alltså när vi bygger, så bygger vi samhällen. Vi bygger inte bara bostäder. Så att man har det här blandat boende, tror jag är jätteviktigt. Just för att få, jag tror att alla mår bra av att blandas. Till exempel att vi har hyreslägenheter, vi har bostadsrätter och villor i samma områden. Så tror jag att det är en bra förutsättning för att få en bra integration, så att säga. Så att man glömmer bort många gånger när man pratar om segregation, så är det boendesegregationen som är största boven.
Ja, det tänker jag, det tangerar väl den stora frågeställningen i Södertälje, där ju boendesegregationen, dels såklart att det är en EBO-fråga, och det lever ju kvar, jag antar, för en ganska lång tid.
Vi har till exempel, vi pratar om aktivt skolval som man kan göra, faktiskt Södertälje var ganska tidigt ute med det, så att man kan, alla kan göra ett aktivt skolval, och vi inom Liberalerna har någonting också som vi kallar för direktinskrivning, och det betyder att, för vi vet till exempel att förskolan är i Sverige jättebra internationellt sett, det är en skola, det är inte dagis, så att säga. Och ju fler elever, barn som går i förskola, så större chans att lyckas senare i skolan. Men jag har tittat på siffror faktiskt. Södertälje ligger bra till. 93% av våra elever går i förskola. Men det kan ju ändras, så att vi vill införa direktinskrivning, vilket några kommuner har gjort. Bland annat så var det en utredning med Lotta Edholm som var skolborgarråd, och där man just fokuserade på vad är bra för att elever ska integreras och lyckas bättre i skolan. Då är den här en av de reformer som vi tror kan vara jättebra. Och den här siffran är bra, att 93%, men det kan ju ändras så att vi, för att säkerställa att så många som möjligt ska gå i förskolan, så vi vill införa det här. Och sen handlar det också om språket som du var inne på, att lärarna spelar jättestor roll, och lärarnas språkkunskaper är viktiga för att barnen ska få utveckla sitt språkförråd. De kanske inte alltid har det lätt hemma, men de ska få den här kompensationen i skolan så att de kan gå vidare och lyckas i grundskolan och sedan vidare.
Ska vi stänga skolfrågan med någonting som jag tycker har framskymtat, att det är på väg att bli bättre? Alltså vi har passerat den så att säga sämsta delen av skolutvecklingen, och nu är det lite grann på uppväg i Södertälje också.
Ja, alltså både jag och nej, alltså det finns ju mycket kvar. Vi har ju ganska många som inte når gymnasiebehörighet. Vi har ganska många på gymnasiet som inte får godkända betyg och kan gå vidare. Så att mycket är kvar.
Mm.
Precis. En sak, vi i våran podd, vi brukar vara ganska så intresserade av hur omgivningen ser på hjärna. Vad är ditt sådär, vad tänker du om hjärna och det som händer här? Det finns ju en alternativ, det är ju ett slags alternativt centrum.
Mm.
Vad tänker du om hjärna som plats?
Ja, om jag ska vara ärlig så
är bäst.
jag brukar faktiskt inte, jag är här några gånger men inte allt för ofta, och jag vet att Hjärna är ett område där folk liksom söker sig, vill ha lugn och ro liksom lite. Jag vet att antroposoferna liksom är ganska starka här, och samtidigt är ju liksom, det finns ju lite småföretag och så att det är ändå nära liksom till, och det är bra att vi har det också i vår stad så att säga. Människor vill bo olika, och det är bra att den här möjligheten finns.
Mm.
Men vad tänker du om Södertälje om 10 år? Hur ser det ut?
Jag hoppas att vi har mycket bättre skolresultat skulle jag vilja säga, och fler arbetstillfällen. Varför jag alltid poängterar skolan, det är ju för att bra skolor stärker Södertäljes varumärke, för att det första barnfamiljer tittar på när de flyttar, hur ser skolorna ut? Och jag hoppas att vi får när det gäller den här kriminaliteten, att vi har liksom kunnat mota bort den, och där spelar ändå skolan en jätteviktig roll. Men det krävs att man, jag vill inte bara säga samverka, utan samarbetar aktivt alla parter för att vi ska kunna få tryggare och bättre Södertälje. Och för vi är bättre än vår rykte. För att många gånger så, i och med att vi har figurerat mycket i tidningar och så har den här, det finns en negativ bild av Södertälje som vi behöver jobba med, tror jag. Och för att många när de kommer hit och säger men det är ju mycket trevligt och så här, så att det är viktigt med mediebilden och att vi hela tiden försöker att bli ännu bättre. Och för att Södertälje är ju inte vilken lagom kommun som helst, den kommun som man har hört talas om, känner till, så att det är viktigt att vi stärker Södertäljes varumärke.
Mm. Men och vilka positiva kvaliteter skulle du lyfta fram då?
Men vi har ju,
ska förstärka.
Vi har ju till exempel som sagt ganska många arbetstillfällen, uppe 50 000. Det är få kommuner som kan matcha det. Vi har 2 internationella företag. Vi är en hamnstad. Vi är en idrottsstad. Alltså vi har ju ganska mycket. Vi har bra kommunikationer. Det finns mycket som vi kan vara stolta över. Sen har vi också utmaningar som vi självklart ska jobba vidare. Man får aldrig vara liksom helt nöjd. Utan hela tiden förbättringspotential men det finns mycket som vi kan bygga vidare på, absolut.
Mm. Men om vi då tar liksom den sämre sidan, vad är den största utmaningen?
segregationen är en utmaning. Skolresultaten, liksom elever som inte klarar skolan. Det är det stort misslyckande. Alltså, då vet vi vet att det kommer, vad ska en elev som inte klarar grundskolan göra? Ja, då är det jättestor risk att man hamnar snett och i värsta fall kanske i kriminalitet. Så att det är en stor utmaning som vi behöver jobba mycket vidare på. Och som sagt, vårt varumärke, det är viktigt att vi liksom vi ska ta tag i våra utmaningar samtidigt också berätta allt som bra som finns i Södertälje. Så att vi ska förmedla det som är bra och jobba mot det som är dåligt.
Jag tänkte på en sak med Hovsjö. Mm. Det området har ju varit liksom, kommunen har riktat särskilda insatser mot Hovsjö under ett antal år. Och man har försökt att verkligen ta itu på olika sätt med olika svårigheter. Hur har det gått? Börjar man se någon slags facit?
Ja, jag är en Hovsjökille. Jag uppväxt i Hovsjö faktiskt. Mm. Jag bor inte där just nu, men jag har stor anknytning dit. Och jag ser att det har faktiskt blivit mycket lugnare. Mm. Och jag är av den åsikten att de här så kallade utsatta områdena, det är viktigt att man satsar på dem. För egentligen den satsning som sker i de här områdena, det är ju inte bara i dem, utan totalt sett är det för hela Södertälje. Därför att om det inte blir bra där så kommer det påverka hela staden. Och Hovsjö är ett exempel på detta. Man har byggt, satsat ganska mycket på utemiljöer. Det finns mycket lekplatser, lekytor som man kan använda i Hovsjö. Och det märks. Det har blivit bättre. Men det får inte vara så att liksom problemen flyttar från Hovsjö till ett annat område. Det är egentligen det som är viktigast, det är totalt sett att det ska bli bättre. Och Hovsjö är på rätt väg. Och den där fysiska miljön spelar en stor roll faktiskt.
Jag tror du har rätt. Jag flyttade, när jag flyttade hemifrån, då flyttade jag till Hovsjö. Mm. Jag och en kompis delade på en trerummare på Granövägen. Jag kan ju meddela er nu, det var mycket, det där var lättare förr i tiden att fixa en lägenhet, kan jag ju berätta. Det är ju för sig ett helt liv sen då, det är ju början av 90-talet vi pratar om. Men det är, och sen var jag där uppe och hälsade på Syriska föreningen.
Mm. Där nere vid Kvarsta.
Ja, jag var där och hälsade på, de hade fotbollsträning på konstgräsplanen där. Och det är en sån här sak som slår en, hur att om man lyckas få ordning på den yttre miljön, att den känns trygg och det känns städat, det känns liksom omhändertaget, det gör en jättestor... Hur har det gått för Hovsjöskolan? Har du koll på...
Hovsjöskolan är ju... Den är också ganska ny liksom. Och de har förbättrat sina resultat. Men det är intressant när du säger det här om Hovsjö, för att som du känner till så har ju, det finns ju de allra flesta hyreslägenheter. Mm. Det finns två radhus som också var hyreslägenheter som har ombildats till bostadsrätter. Och det har gjort ett stort lyft för området. Alltså det är bara att åka ner dit och kolla så ser du, det är fräscht, det är tryggt. Folk har fått en framtidshopp. För att förut var så här, Hovsjö, många trivdes i Hovsjö. Men så fort de ville till exempel ha en bostadsrätt, då var de tvungna att flytta därifrån, eller villa. Det finns ingen möjlighet att köpa en villa i Hovsjö, för det finns inte. Och bostadsrätter var inte så många heller att välja mellan. Men det där har gjort att de som är köpstarka och har bott kvar. Annars har det varit så här att så fort du får det lite bättre så flyttar du från Hovsjö. Mm. Och så kommer det nya som kanske inte är resursstarka, så att området fick inte aldrig chansen att återhämta sig. Men den här ombildningen med två bostadsrätter på vardera sida har gjort ett stort lyft för området. Det ser man med blotta ögat när man kommer. Och de kan bo kvar där, de kan ha sina barn i skolan där. Så jag tror att det är rätt att satsa på de här områdena. Just som vi var inne på, att det är bostadsbyggande också jätteviktigt, att man får äga sin bostad. Det har gjort något med området. Jag ser i de här områdena där folk äger sin bostadsrätt, du ser det rent och fräscht. Det är ett helt annat engagemang. Folk känner varandra och det har skapat något positivt.
Mm. Ja, jag kan, om man tar ett exempel här i Järna, Norrtuna, som ju har varit ett område som ju för 20, 30, 40 år sedan också hade ganska dåligt rykte.
Mm.
Men det har börjat få ett ganska bra rykte nu, och det, jag tror att det har att göra med, inte kanske med bostadsrätter, för det finns det inte, men att folk bor kvar.
Mm.
För då får man ju ett annat intresse av området, trappuppgången, trädgården, exakt, om man ändå ska bo där.
Man känner varandra, man pratar, man umgås. Mm. Det är ett bra sätt att tränga undan liksom de här negativa krafterna. Mm. Jag tror
är det till och med en politisk lösning då från Liberalerna, att man skulle kunna tänka sig flera bostadsrättsbildningar?
Det har vi faktiskt alltid tyckt, att äga sitt boende, det är viktigt.
Mm.
Dels just den här känslan att man tar ansvar på ett annat sätt, och sen frihetsfråga. Så att det där är ett levande exempel på hur viktigt det är. Och som sagt, den här blandningen som vi pratade om när det gäller skolan till exempel, då har du de här som kan skicka sina barn också till Hofsjöskolan, som är lite mer välbärgade jämfört med liksom snittet. Så den här mixet är jätteviktigt, att man kan och får möjlighet. Nu kan inte alla göra det, men de som vill ska få det. Och de som har köpt bostadsrätterna är jättenöjda, kan jag säga, i Hofsjö. Och som sagt, det har lyft området, absolut. Och vi tycker att det är viktigt med äganderätten, liksom, att man får äga sin bostad.
Jag tänkte, ska vi prata lite ideologi?
Mm.
För det är nämligen så, Liberalerna, det finns ju liksom olika, vad ska man säga, strömningar inom liberalismen. Och nu känns det som det har varit väldigt så nyliberalt ett tag. Alltså om man tänker sig liksom den här klassiska, när jag tänker på alltså Liberalerna eller för detta Folkpartiet, så tänker jag på ett parti som, det är liksom Kennedy, den typen av liberalism. Jag har ju också liksom varit ganska gammal, men nu så har det känts lite som att det har blivit liksom mer drivet mot mer nästan åt libertarianismhållet liksom. Var står du i den, känner du igen bilden till exempel? Så har jag rätt?
Alltså jag tror att liberalismen är ganska likt, men samhällsutmaningarna ser annorlunda över tid. De utmaningar vi har idag ser inte ut likadant som de var för 20-30 år sedan. Alltså, vilka krafter utmanar liberalismen idag, de liberala idéerna?
Mm.
Det är inte vad det var för 20-30 år sedan till exempel. Och då måste man, för att lösa samhällsproblemen, så måste man liksom först identifiera vad är, liksom, hur ser samhällsproblemen ut. Till exempel så har ju liberalismen alltid varit emot nazismen, kommunismen. Idag är kommunismen inte på det sättet hotande, utan vi har andra fenomen som till exempel islamister. Och då måste man hitta sätt att kunna liksom angripa de här samhällsproblemen och de som egentligen motverkar liberala idéer. Och vi har till exempel en utanförskap i Södertälje och Sverige för den delen, som vi inte hade för 20-30 år sedan. Och då måste man hitta sätt att kunna motverka det, hitta nya lösningar. Jag tror ideologin är densamma, men ibland måste man omvärdera sin politik för att kunna lösa samhällsdagen, eller dagens samhällsproblem och morgondagens.
Jag tänker på den, det är snarare det här, liksom, hur stor stat tycker du vi ska ha? Det brukar ju vara en sån här tycker lite olika. Vad står du i den?
Alltså, det är svårt att säga om man ska ange i procent och så här, men det är ju så, som liberal är man ju alltid för lilla människan, för individen och individens frihet. Men också att inte glömma bort de här människor som inte, som du och jag, kanske klarar sig, utan de behöver statens hjälp. Det kan vara människor som av födseln är födda med olika problematik eller behöver behov. Så att i liberalismen ingår att man liksom, du ska klara dig så mycket du kan på egen hand, men om det behövs så ska staten hjälpa till.
Ja, jag förstår det. För det finns ju någonting inom statsvetenskapen, så pratar man ju om ett positivt och ett negativt frihetsbegrepp. Den här negativa friheten är ju då det här klassiska, lite mer 1800-tals, alltså det som amerikanska författningen bygger på. Det vill säga att det finns inga lagar som förbjuder dig att tro på vad du vill. Eller det finns inga lagar som förbjuder folk med funktionsnedsättningar att gå till badhus. Där så har de samma liksom möjligheter som alla andra. Medan då det här positiva frihetsbegreppet är snarare att alla människor ska ha hjälp i att kunna nå sin maximala potential.
Sin liksom. Bästa, ja.
Ja, alltså bästa. Den här skillnaden mellan liberala tankegångar då, liksom, att egentligen så Så människor ska också få hjälp. Men du står lite mer åt det hållet då, i det du alltså, tänker, eller?
Jag tycker alltså socialliberalismen handlar mycket om att, som sagt, ge möjligheter till alla så länge de kan själva, och ge stöd för de som behöver, så att säga, av olika anledningar. Så att vi inte får glömma bort de här som av olika anledningar inte kan klara sig på samma villkor som vi alla andra. Och jag tror också att det är bra för samhället att man inte glömmer de här svaga som inte...
Men jag tänker ett problem idag när man ska välja, det är ju att alla partier börjar plocka lite russin ur kakan. Så Socialdemokraterna är ganska marknadsliberala, Moderaterna är ganska liberala, och Liberalerna blir lite... Så att det blir ju svårare att hitta, ja, vad är nu det ena och det andra, om jag nu måste välja, tänker jag. För att jag menar, om man tar historiskt, så är ju liberalismen, ja, det är individ, konservatismen, det var bättre för vi ska behålla traditioner, och socialismen är vi ska göra det tillsammans. Det är ju sådana tydliga, då kan man ju välja. Men idag i politiken har det blivit, ja, men vi ska göra lite av allting. Och då måste det bli svårare för dig som politiker, inte bara liberaler, det gäller ju alla partier såklart, att vara tydlig med, ja, men det, vi står för det här, och det är inte samma sak som Centern eller Moderaterna.
Ja, utifrån kanske man kan se att många partier liknar varandra, för att vi som ideologiskt så finns det ju skiljelinjer, och samtidigt som man ska... Alltså vi har ju till exempel från Liberalerna har något som vi kallar för förortslyftet. Där har vi över 200 förslag hur vi vill lösa samhällsutmaningar, till exempel när det gäller integrationsdelen, som inte alls var så tongivande för 20-30 år sedan. Och då vi har lite lösningar på skolan, förskolan, hur vi bygger till exempel, och massor med idéer om, för att vi kan ju välja att inte se, för att samhället ser annorlunda ut idag än för det 20-30 år, och utmaningar också annorlunda, så att det gäller att, och jag menar, mycket av det här är också kopplat till varje partis ideologi. Jag menar, vi kan omöjligt se invandring bara som ett problem. Det finns inte i vår ideologi. Samtidigt så måste vi liksom ha en hållbar invandringspolitik, så att människor kommer hit, integrerar sig, vi skapar de bästa förutsättningarna för att kunna lyckas liksom. Och det visst, mycket är kopplat till ideologin, samtidigt som man måste liksom titta hur ser samhället ut idag, utmaningarna, hur ser de ut, hur kan vi på bästa sätt få varje människa komma till sin rätt?
Då kanske här mot slutet så blir ju den här regeringsfrågan inte på Riks utan i Södertälje. Kan du tänka dig att regera med allihopa, SD och V? Och...
Alltså vi säger så här att vi är ett aktivt parti, vi är ett ansvarstagande parti, och vi kan tänka oss att prata med alla. Men vi ska göra ett bra resultat, ett bra resultat, och sen får vi se, sen ska vi gå in i förhandlingar.
Så du menar, ett dåligt resultat, då kan ni bara tänka er att regera med vissa, och med ett bra som är fler?
Alltså, jag tror att det är viktigt att Södertälje får till en förändring. Alltså, vi har ju haft Socialdemokraterna som har styrt i princip 100 år. Jag tror inte att det är bra att man har haft makten så pass länge. Egentligen oavsett vilket parti det skulle vara. Mm. Det är bra att kunna få växla. Makten men måste växla.
Då är det ju risken att du måste locka över Greger och Hanna och så vidare till er.
Ja, som sagt, vi kan samarbeta, vi kan prata med alla och vi ska göra...
Jag menar alltså Miljöpartiet då.
Ja, vi ska göra ett bra valresultat och sen får vi se liksom hur det är. Men jag säger återigen, jag tror inte att det är bra att ett och samma parti har styrt i princip 100 år. Det är inte bra för staden. Nej.
Det är lite grann av ett vallöfte. Annars var ju svaret väldigt likt de flesta. Mm. Att vi vill inte säga någonting innan. Mm.
Ja, grejen är väl, lärde sig inte politikerna den läxan efter förra valet. Att det är svårt att säga något innan. Den är rätt så taskig den frågan. Mm. Men man får lätt äta upp sin hatt.
Mm. Så är det. Jag tror det är viktigt att vi som partier liksom förklarar. Jag har hela tiden haft den här utgångspunkten. Vad vill Liberalerna? Mm. Det här vill vi gå till val på. De frågorna tycker ni är viktiga och sen får väljarna säga sitt liksom. Mm.
Jo, jag förstår, alltså det här liknar ju kanske med ett rikssamtal. Mm. Men å andra sidan kan man säga att det blir ju lättare att välja om jag vet ungefär hur ni tänker. Mm. Om det går bra då tänker jag så här och om det går dåligt så tänker jag så där.
Mm. Alltså på vi såg ju sen förra valet vad som hände liksom, vissa partier bytte sida och så här. Så i kommunala val kan ju hända, alltså det är inte riktigt som riksval, partier kan samarbeta och så här, men som sagt, jag säger det igen, jag tror att det är viktigt att Södertälje med den potential som finns, så är det bra om liksom makten byts ibland så att man får nya idéer, för att vi har lagt jättemånga förslag här i Södertälje som vi känner inte att vi får någon gehör, och det är så, de behöver inte lyssna om de inte vill när de har majoritet. Jag tror faktiskt att Södertälje skulle må bra av att det skulle bli en politisk förändring. Mm.
Ska vi runda av där?
Ja, det blir en ganska bra avslutning.
Ja, bra slutord. Men då tackar vi våra tittare och lyssnare så mycket för visat intresse. Och så tackar vi Mettin för att du kom hit.
Ja, tack så mycket för det. Tack själva. Mm.